Det här är P1 Kultur. Fotbolls-VM drar igång imorgon. Hör Graham Potter, herrlandslagets förbundskapten, berätta om hur kultur kan bygga lag. Och Erik Niva är gäst, fotbollsexpert. Han slår fast att fotbolls-VM är världens största kulturföreteelse. Hur kom man fram till det? Horace Engdahl från Svenska Akademin ger honom mothugg i dagens P1 Kultur och menar att fotboll är något helt annat, nämligen sport. Vi går in i fotbollen idag. Jag heter Lisa Bergström. Hej Erik Niva.
Hallå där.
En av Sveriges mest prisade sportjournalister. Du jobbar för Aftonbladet men är också författare, en lång rad böcker om fotboll och expert i Viaplays fotbollssändningar. Och en del av våra lyssnare kanske har hört dig i den nu nedlagda men populära podcasten When We Were Kings som du gjorde tillsammans med Håkan Andreasson. Den är djupt dök ner i fotbollshistorien.
Stämmer bra.
Men vi bandar ju det här samtalet för du har så mycket att göra.
Det är VM-tider. Ingen rast, ingen ro. Bollarna stannar aldrig. De slutar aldrig rulla. Men ibland rullar de snabbare än annars.
Men när det här kommer sändas då kommer det bara vara en dag kvar till fotbolls-VM i USA, Mexiko och Kanada. Och du kommer vara där. Vilken blir den första matchen du kommer se på plats?
Ja, det blir ju den faktiska premiären mellan Mexiko och Sydafrika på exceptionellt klassiska Azteca-stadion i Mexico City. Det är ju en arena som redan har varit värd för två VM-finaler och nu ger vi oss alltså ut på en tredje dans. Så det är klart att det är svårt att inte svepas med när vi börjar prata på det här sättet och börjar VM-febern stiga trots alla invändningar och minerade komplikationer.
Svårt för Sydafrika att vinna den matchen.
Ja, det är väl ganska sällsynt att ett bortalag vinner en VM-premiär. Det ska ju sägas för finsmakarna att den här premiären är ju en repris på premiären från 2010 nere i Sydafrika då det var Mexiko som var gästerna. Då delades poängen broderligt med ett 1-1 kryss. Men den här gången framstod onekligen Mexiko som ganska tunga favoriter. Svårt där uppe på hög höjd på Azteca-stadion också, vet du. Luftföroreningarna bidrar till att göra den svårspelad.
Ja, men vi får ju se hur det går. Men då i alla fall hade de ju vuvuzelor som de tutade i inne på arenorna. Vilket är ditt liksom mesta VM-lifehack? Något som du packar med dig som du inte kan vara utan? En sittdyna?
Nej, alltså jag har ju ett väldigt dilemma med min packning.
Ja.
För att jag är så mycket i rörelse. I grunden så ser jag en match per dag. Och det är ju ganska långa avstånd mellan arenorna. Så jag flyger ju mest varenda dag. Och jag har ingen möjlighet att hålla på och checka in en massa bagage eller för den delen släppa med mig 25 kilos väskor. Så jag måste klara av att packa för 6 veckor i en kabinväska. Och det är inte alldeles enkelt.
Nej.
Mitt första VM gjorde jag 2006 och då var jag ung och ambitiös. Så då släppade jag ju runt en hel stor resväska med litteratur under hela mästerskapet. Det vägde så här 30 kilo och det gör jag inte om. Så viktig är inte bakgrundsresearchen. Så nu packar jag tunt, lätt och tvättbart. Jag räknar med att besöka en laundromat eller 4 längs vägen.
Alltså du är ju inte här för att prata packning.
Men
jag tycker vi ska prata om VM som kulturfenomen och då tänkte jag gå in i din bok Nationalteatern som du släppte för några år sedan. Och i den så skriver du att fotbollen har länge varit landets största folkrörelse och på senare år har den även utvecklats till vår nya nationalteater. På vilket sätt är fotbollen nationalteater?
Just den där formuleringen syftade väl främst på den enorma publiktillströmningen i herrallsvenskan. Det extrema engagemang som har vuxit fram under de senaste 30 åren. För där har det ju skett en förändring under min livstid. Mm. När jag var ung var visserligen fotbollen Sveriges största sport. Men då var det ju i hög utsträckning en ideell gräsrotsföreteelse, en folkrörelse. Men numera så ser det ju knappt en allsvensk match i Stockholmsområdet utan att det är 30 000 åskådare på plats.
Mm.
Det är ett ohyggligt stort intresse. Det är ett extremt starkt engagemang och det är också så att de elitarenor som drar så många ögon till sig, ja, men de tycker att det är rättvist att referera till som nationalteatrar. Det är vår nationalsport, fotboll. Det är vårt största kulturfenomen. Då blir väl också arenorna våra nationalscener.
Ja, men hur menar du att det är den största liksom, teaterplatsen, skådespelet?
Ja, men det är det
underhållningen
ju,
du tänker på? Eller?
Ja, men det är ju, det finns ju paralleller såklart med strålkastarljuset, med dramaturgin, med persongalleriet, med ritualerna som omger hela skådespelet. Så därför tycker jag väl just att den formuleringen, det ordvalet, är adekvat.
Men kan man se VM då som en världsscen?
Definitivt, den största.
Men på vilket sätt är fotbolls-VM då en kulturhändelse?
Ja, på så många sätt att jag inte kommer klara av att komprimera alla till ett och samma svar. Men det är liksom min käpphäst, min mission att försöka förklara för de som tvivlar att fotboll är en sport i andra hand, ett samhällsfenomen, en kulturföreteelse i första hand. Och det där är något som vissa uppfattar som en slängig raljans, men jag är ju dödligt allvarlig när jag uttrycker mig på det sättet. Och det gäller på nationell nivå, det gäller i ännu högre utsträckning på global nivå. För fotbollen av idag, den är så allomfattande, den är så totalt internationaliserad att den saknar motstycke. Du kan ta vilken traditionell kultur du vill och prata om teater eller litteratur eller för den delen någon enskild musikgenre. Du kommer inte i närheten av räckvidd, genomslag, engagemang. Så ifall man accepterar fotbollen för vad den är, en sport i andra hand, en kulturföreteelse i första hand, då kommer du till den oundvikliga slutsatsen att ett fotbolls-VM för herrar numera är den största kulturföreteelse vi har på jorden.
Men hur kom du fram till det?
Ja, jag öppnade ögonen och tittade mig omkring och levde mitt liv med fotbollen, vilket såklart gav en genväg till en förståelse för den här kraften. Det är ju mer eller mindre långt till den här förståelsen. Det är mer eller mindre lätt att acceptera en sorts vidgning av kulturbegreppet, men ifall man är någorlunda öppensinnad, ifall man är någorlunda omvärldsintresserad, då menar jag verkligen att det är omöjligt att landa i någon annan slutsats.
Du har ju själv en bakgrund inom punk- och hardcore-rörelsen. Och du har drivit ett punkfanzine som, jag tror jag säger rätt, bensin.
Korrekt, fanzine. Mycket lustig ordlek med
fanzine-bensin. Ja, i tonåren. Och sen har du arbetat på skivbolaget Birdnest Records.
Japp.
Men vad finns det för likheter mellan punken och fotbollen?
Det finns väl samma likheter mellan punken och fotbollen som det finns mellan två kulturyttringar, vilka som helst. Det här är företeelser som, ja, men ger oss ett sammanhang, som ger oss en kontext, som både förklarar någonting om världen vi lever i och i någon mån formar och förflyttar världen vi lever i. För mig var ju punkrocken framförallt någon form av ideologisk skolning och kraschkurs i ideellt entreprenörskap. För mig var punken ett sätt att bli handlingskraftig och kreativ. Och för mig har ju fotbollen haft en lite motsvarande funktion. Den har framförallt givit mig en lust att upptäcka världen bortanför malmfälten. Att utforska den, att försöka förstå och förklara den. Och det är ganska lätt att relatera till framåtrörelsen i vad punken var för mig. Men samtidigt, ja, den kommer vara olika saker för olika människor. Precis som fotbollen kan vara olika saker för olika människor. Det ligger i fotbollens storhet att om du vill så kan du knappa på tvn och bara titta på en match. Det behöver inte alltid vara en samhällsanalys om liksom den ungerska kleptokratin så fort du tittar på deras landslag i en kvalmatch mot Litauen. Men vill du, så kan det vara det.
Men du, kultur kan ju också förena människor, bygga broar. Jag tänker nu på åttondelsfinalen mot Saudiarabien i fotbolls-VM i USA 1994.
Du tar en finsmaka match från långt ner i gömmorna.
Ja, det var varmt, det var Dallas. Men då vet jag att Tommy Svensson som var tränare då tillsammans med Tord Grip samlade spelarna och citerade Karin Boyes dikt I rörelse. Och orden sägs ha gett mod och inspiration till laget. Sverige vann matchen. Och vi kan lyssna till hur det lät när Tommy Svensson senare återgav raden han hade läst upp då för P4 Halland.
Den mätta dagen är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Visst finns det mål och mening i vår färd, men det är vägen som är mödan värd.
Erik Niva, tror du på riktigt att det spelade någon roll att spelarna fick Karin Boye läst för sig innan de gick ut och spela?
Alltså jag tror väl att sekvensen är övermytologiserad, precis som så mycket annat med VM 1994. Men jag tror på principen. Jag tror att det är helt avgörande att ett fotbollslag hittar en kollektiv mening och en kollektiv rörelse in i en match eller en turnering. Hur du når dit, ja, det kan variera från den ena extremen till den andra. Det som funkar ena gången kanske inte funkar nästa vecka, men det här blir så extra passande att på något sätt inkludera i vår kollektiva saga om VM 1994, för det är Tommy Svensson med sin gamla folklärarutstrålning och sin nästan Wilhelm Mobergska småländska som då pratar i relation till det stora äventyret på andra sidan Atlanten. Så jag tror väl kanske nästan snarare att den här passagen gav mål och mening åt den svenska nationen som skulle förstå sig på den sportsliga bragden än den gav en idrottslig konkurrensfördel. Men det ena kan ju absolut hänga ihop med det andra.
Ja, vi har en annan förbundskapten nu, Graham Potter. Och på hans Instagram så finns det en bild på honom när han läser Bröderna Lejonhjärta före den viktiga kvalmatchen mot Ukraina. Och varje bild han lägger upp så har han oftast en låt till som avslöjar ju en viss musikkunnighet. Mm. Vi hör bland annat Tears for Fears, Mando Diao, The Kinks, Stiftelsen, Willie Nelson, Ison och Fille, The Streets och Burna Boy till exempel. För att bara närma...
Brett spektra.
Ja, för att nämna några. Vad säger den här musiken och Bröderna Lejonhjärta om Potter?
Att han är uppvuxen i England, för hans svenska generationskamrater hade inte nödvändigtvis haft den kulturella kontexten. Det är en sak som gör den svenska fotbollsnationen lite säregen, att när Graham Potter var liten, eller för den delen när jag själv var liten, då fanns det fortfarande den här idén om att det kanske borde finnas vattentäta skott mellan fotboll och idrott och musik och kultur. Jag växte upp med en sån vanföreställning. På min högstadieskola var du antingen intresserad av musik eller fotboll. Och det köpte jag aldrig riktigt in mig på, eftersom att det här var mina två största passioner. Jag tyckte att de borde kunna höra ihop. Jag såg inte motsättningen, inte minst då för att jag var anglofil och hade ett stort intresse för Graham Potters England. Där var det på ett helt annat sätt självklart att sången från kortsidan var samma sång som de taggiga gitarrerna ackompanjerades av på gator och i gränder. Och det växte Graham Potter upp med. Där var det givet att fotboll och kultur hör ihop. Jag tycker att vi börjar närma oss den förståelsen och den sammanhangssättningen här också. Men det var inte så i Sverige på 1980-talet.
Nej. Och svenska landslagets förbundskapten Graham Potter, han har ju också arbetat med kultur som en integrerad del av ett lagbygge. När han tränade Östersunds FK, då implementerade Potter tillsammans med dåvarande styrordföranden Daniel Kindberg en filosofi där spelarna regelbundet deltog i olika kulturprojekt. Tillsammans med spelarna stod Potter bland annat på teaterscener, sjöng musikal, dansade ballett och skrev böcker. Och vår reporter Anna-Karin Ivarsson fick en pratstund med Graham Potter innan avresan till VM. Vi lyssnar.
Jag heter Graham Potter och jag är förbundskapten för landslaget.
Jo, jag undrar, det var väl du som förde in kulturen i fotbollslaget i Östersund?
Ja, men det var Daniels idé.
Han som var ordförande då.
Precis. Och vi pratade hela tiden om hur vi kan hjälpa spelare på plan och på sidan av plan. Och vi försökte att använda kultur som en väg att vi kan hjälpa spelare ta lite mer mood, ha lite cool också, ta bort kanske boundaries med laget och bli bekvämt med obekvämt. Så det var väldigt speciellt tid för mig.
Och funkade det här? Vad var det som liksom gick bra med det här med kulturen?
Ja, det är svårt att säga, men första spelare var inte så glad att kanske du är lite konst eller läsa bok, men efter de förstår att det var bra för lag, vi känner varandra lite bättre. Kultur är inte vår grej, vi är mer fotbollsspelare. Så det var väldigt intressant att se hur man anpassar i situationer.
Och för dig som tränare, hade du också någon slags vall mellan dig och spelarna som också då försvann med kulturen?
Ja, absolut, ja. Så det var samma för mig. Det var inte så lätt för mig att sjunga in front av spelare. Jag var väldigt, väldigt nervös faktiskt, därför att jag kan inte sjunga eller dansa eller... Men det var en del av upplevelsen faktiskt. Vi var alla i samma situation. Det är ett del av hur vi kan tänka som en lag. Ta på en känsla av rädslan. Så det var väldigt viktigt för oss.
Ja, Erik Niva, vad tänker du när du hör Sveriges förbundskapten Graham Potter resonera här?
Han pratade om en oerhört speciell tid i en förening som drevs på ett på många sätt unikt sätt. Och Östersunds FK hade ju såna extraordinära framgångar att det var väldigt svårt att hävda att den här kultursatsningen inte hade någon typ av positiv effekt. Sen var det rent sportsligt en satsning som i hög utsträckning byggde på att hämta in lite tilltuffsade spelare som kanske hade fått sig några törnar av både karriären och livet och som därför inte hade lyckats fullgöra sin egen potential. Och det tror jag kanske förstärkte effekten av det här projektet som Graham Potter pratar om ännu mer. Det här var killar som kanske behövde orientera sig lite i sina liv och på ett annat sätt förhålla sig till sin egen plats i sitt sammanhang och sin omvärld. Och där tror jag kanske att det här kulturprojektet fick oproportionerligt bra effekt. Det har ju varit väldigt svårt att härma eller ens efterlikna. Det är inga andra som har försökt något sånt här systematiskt vare sig förr eller senare inom svensk fotboll, och det säger väl i sig någonting.
Bekvämt med obekvämt, så.
Ja, exakt.
men kommer Potters kulturprofil hjälpa svenska landslaget i VM nu?
Alltså Graham Potter är ju, vilket du delvis åskådliggjorde med den här intervjun och med hans spellistor, en man med en ganska rundad personlighet. En man som pratar om att använda någon typ av holistiskt synsätt när du ska se hela människor snarare än bara fotbollsspelare. Det tror jag väl är en sund ingång för en grupp unga män som ska göra någonting väldigt utmanande. Det är nog en bra ledarfilosofi att använda när man ska åta sig något sånt här. Sen är det som det alltid är med den sportsliga delen av fotboll, att vinnaren skriver historien. Om det visar sig funka, då kommer det beskrivas som ett Karin Boye-likt genidrag att ha det här förhållningssättet. Om det blir ett misslyckande, då kommer det heta att de borde ha fokuserat, de borde ha varit mer enkelspåriga. I ett sånt här läge måste du sätta på skygglapparna och bara titta rakt framför dig i tunneln, prestationstunneln. Och det kommer alltid finnas olika vägar och olika utslag, men att Graham Potter är en man kapabel att se flera sidor av sina spelare, att kulturen hjälper honom att göra det, det är klart att jag i grunden tror att det är positivt.
Det har ju inte bara gått bra för Graham Potter.
Ja, nej, han har haft sina motgångar i kontexter där det kanske var lite längre till att spelarna skulle framföras en version av Svansjön. Mm. Det var lättare i Östersund än det var i Chelsea eller West Ham.
Ja, för det gick inget vidare där i West Ham eller Chelsea. Det kanske hänger ihop.
Ja, jag tror att det finns ett behov av någon form av kontextorientering innan man sjösätter sådana här halvt våghalsiga projekt. Kan det lyckas eller går det inte? Är spelargruppen mottaglig eller inte? Den avvägningen behöver nog göras.
Men om vi tittar på svenska landslaget då.
Ja.
Och vi kallar det vårt succéår, 1994. Det är en lite backspegel där. Vi hade ju en bra låt det året som alla sjöng, som blev en stor hit när vi gräver guld i USA. Fyller en sån här liksom svängig låt, fyller det någon funktion för spelarna att det blir ett ståhej, en temperatur?
Det gör det absolut. Det kan bidra till känslan av att nu står vi på tröskeln till att uträtta något riktigt stort. Och det är väl motsvarande effekt som det är på en konsert. Ifall du står där framme vid scenen och upplever ett starkt musikstycke tillsammans med andra, då blir upplevelsen större. Då blir känslan av samhörighet starkare. Mm. Och så kan såklart en VM-låt fungera i ett omklädningsrum också. Det är jag övertygad om.
Men vad betyder musiken för fotbollen?
Oj, stor fråga.
Ja, jättestor.
Och jag skulle säga att det mest relevanta svaret är att läktarsången är helt fundamental för hela den kulturella inramningen. Fotboll är ju inte fotboll utan supportrar. Supportrar är inte supportrar utan sina sånger. De är ju uttryck för en identitet och en geografisk utgångspunkt och de livsvillkor som råder där det här laget kommer ifrån. Mm. Så det skulle jag väl säga är den absolut största betydelsen när det kommer till sambandet mellan musik och fotboll. Men du ska höra de argentinska VM-sångarna som lanseras inför varje mästerskap. Det var ju soundtracket till hela guldet i Qatar. En läktarsång med nyckelfrasen Muchachos. Det blev den största läktarhitten på årtionden. Nu har de släppt en ny, va? Por Malvinas, por Diego, por la última de Leo. Alltså för Malvinas öarna, det vi känner som Falklandsöarna. För Diego, deras kulturella helgon Diego Maradona. Och för Leo, Lionel Messis sista dans. Lyssna, öppna öronen mot VM-turneringen i sommar så kommer ni höra de stroferna.
Men du, hur kommer det gå för Sverige då i VM?
Ja, men vi hackar väl oss vidare från gruppen och sen ska jag inte säga att sen tar det stopp utan sen ska jag säga att sen kan allt hända.
Kan vi ha en 94-sommar framför oss?
Ja, alltså en av de absolut bästa sakerna med fotboll är att det faktiskt inte finns några omöjligheter.
Bollen är rund.
Bollen förblir rund.
Men vilken är din favorit-VM-låt genom tiderna?
Alltså ska jag välja en VM-låt specifikt, då blir det ändå utifrån den här utgångspunkten att jag är kulturellt anglofil. Att det var en jätteviktig insikt för mig att musik och fotboll inte behövde ställas mot varandra. Och det förkroppsligades på många sätt genom att credbandet New Order gjorde den engelska VM-låten World in Motion till turneringen 1990. Och det var på något sätt också en försmak inför hur både britpoppen och fotbollen skulle erövra Storbritannien i ännu högre utsträckning under 1990-talet än den hade gjort fram till dess.
1990, hur gammal var du då?
Då var jag 11.
Ja, då är vi jämngamla.
Ja, det ser. Bra generation, bra årgång.
Tack Erik Niva, författare, sportjournalist på Aftonbladet, expertkommentator på Viaplay. Lycka till med rapporteringen från fotbolls-VM All In för Sverige. Nu lyssnar vi på din VM-låt World in Motion av New Order från VM 1990. Wow. World in Motion med New Order, Erik Nivas favorit-VM-låt och faktiskt också min kollega Roger Wilsons favorit. Om en stund så kommer ni få höra Erik Niva få mothugg från Horace Engdahl om det här med fotbollen och kulturen. Men innan dess så stannar vi i fotbollen och musiken. Vi ska titta närmare på årets VM-låtsskörd. Hej Susanne Andrén!
Hej!
Från Radiosporten och podden Uppsnacket som du har tillsammans med Samir Yousufi. Han är på väg till USA, men du får vara i studion i Göteborg.
Ja, men det är ganska härligt det också. Få väckas av Samir varje morgon med senaste fotbollsnytt.
Är du laddad inför VM?
Ja, men ganska laddad. Du hör, jag hör min röst har valt att kämpa lite och bli lite krasslig så här lagom till mästerskapet. Riktigt usel timing. Men hellre nu än om en vecka. Om
verkligen. Ja, men du har lite tid på dig. Du har fått ett uppdrag. Vi har bett dig att välja 3 favoriter från årets VM-låtar. Alltså sådär, som är dina topp 3. Men rent generellt, kan du säga något om vad är känslan i årets VM-låtar internationellt?
Alltså det är så himla mycket musik som släpps. Det är ofantliga mängder låtar. Inte bara här i Sverige där vi ju har liksom en nersablad officiell låt från Thomas Stenström och ett helt gäng inofficiella. Det är Björnsson, det är Brandsta City Släckers. Alltså det är alla jag låtar. Så är det även runt om i världen. Tänk i alla dessa rekordmånga 48 länder. Och dessutom då i USA där det finns otroligt stor musikindustri där man också hakar på. Så att det skulle säga att det är väldigt mycket musik som görs och det mesta suger. Jag tycker faktiskt att det är skitdåligt i de breda lagren. Inte så svängigt alls tycker jag.
Men finns det något, sådär, något drag som är likt? Alltså hör vi nationalism?
Ja, men lite grann absolut. Och vi hör också precis som i Sveriges musikmylla kring VM lite nostalgi apropå GES och gräva guld i USA. Vi hör mycket reggaeton, mycket afrobeats som man ju också känner igen ifrån liksom, den populära popmusiken av idag också.
Och du har fått välja 3. Jag tycker att vi börjar med bronsplatsen. Vad har du valt där, Susanne Andrén?
Ja, men det finns ju såklart en Shakira-låt även den här gången. Och det är ju den officiella, eller en av flera officiella. Det finns ett helt album. Jag tycker ändå att den är helt okej ändå. Det är kanske inte Waka Waka från 2010, Sydafrika-mästerskapet. Men är Waka Waka så himla bra egentligen? Gud vad neggig jag är, Lisa.
Ja, vi kanske har vant oss vid den.
Ja, men det har vi verkligen gjort. Och så var det att man sjöng med i den. Ja. Men jag tycker att den här låten som Shakira då, tillsammans med Burna Boy har släppt till VM, den är ändå svängig. Die Die heter den.
Vi lyssnar. Känner du fotbollen i den här musiken?
Nej, men känner man fotbollen i någon musik? Det vet jag inte. Men eftersom Shakira är med så känner man ju fotbollen. Det är ju nästan som en sån pavlovsk hundreflex man har nu. Att man hör Shakira och tänker, är det en fotbollsmästerskap på gång? Ja, det är det. Det är VM. Ja, men Die Die. Jag tycker den är svängig.
Och din silvermedalj då?
Det går inte för mig att vara Susanna Andrén. Som ju har varit Susanna Andrén 17 år gammal. Att bortse från att när man hör Stuart Murdochs stämma brista ut, om man nu gör det, den är mer smooth än så, haka på att Belén Sebastian såklart har gjort en låt för sitt skotska landslag som är tillbaka i VM.
Ja, vi lyssnar. This is Scotland, where everybody knows you start with nothing. We love football, we got another tango with Brazil. Belén Sebastian, det är Skottlands VM-låt.
Den är ju härlig och den är ju liksom, man känner lite Sofielis Baxter disco-inspiration. Man känner också det här brittiska brittiska It Only Takes One Lion. Det var ju också för något mästerskap sen när Wales var med som Manic Street Preachers gjorde en låt. Så att man dras ju gärna till britterna och de länder där kring när man plockar såna här låtar. Apropå World in Motion som nämndes tidigare.
Men det är ett annat sväng här i den här en Shakiras tycker jag.
Ja,
en helt annan klang.
Ja, man kan ju dansa till Die Die också, men jag tycker att den är här är den är fin och det är ju Belle & Sebastian, Lisa. Jag kan liksom inte förbi se det. Nej.
nej, det är ju faktiskt ett favoritband. Men Susanne, om det är guldplatsen, ettan här på din alldeles egna lista topp tre VM låtar från i år globalt som du gillar bäst.
Jag fick väldigt tydliga direktiv. Det skulle vara en ny låt.
Ja.
Jag har såklart skitit lite i det. Därför att vi återanvänder ju gärna, det har vi lärt oss, av GES liksom musiken, av Thomas Stenström också. Så jag hakade på här kring ett land där när de kvalificerade sig till VM så plockades den här tidigare i alla fall halvstora hitten upp från något decennium sen som blev en direkt hopkok med framgången, den sportsliga nu. Och den är otroligt svängig. Jag kan inte sitta still. Jag har nynnat på den nu 3 dagar i sträck. Och jag kan absolut höra hur en hel fanskara som kanske inte i USA och så men i andra delar av världen kan gå i marscher till arenan, sjunger till den här låten. Alltså den är otroligt läktarvänlig. Och det råder ingen som helst tvivel vilket land det handlar om. Och det kan du absolut höra nu, Lisa.
Vi lyssnar nu. I'm from Bosnia, take me to America. I really want to see Statue of Liberty. I can no longer wait, take me to United States. Take me to Golden Gate, I will assimilate.
Jarra!
Den var jättesvängig. Ja. Hi from Bosnia, take me to America.
Ja, det är klart. Det är Bosniens VM-låt.
Vad roligt. Och det här var ju verkligen tryck i den här.
Ja, men du hörde ju också, de har ju till och med fått in liksom en köraspekt där i sången på slutet. Visst kan man lätt se det här framför sig i tusentals med fotbollsfans bara gå runt och sjunga på den här hela dagarna, på uteserveringarna, vid ölsejdlarna eller vad de nu bäljar i sig. I am from Bosnia, take me to America.
Ja, men jättebra. Men du, vad tror du de här gör för skillnad då för de här lagen? Tror du att det kommer gå bättre för Bosniens fotbollslag?
Nej, men det tror jag hörde att du och Erik Niva var inne på att snacka om den där kopplingen, men jag tror absolut att det kan skapa ett band mellan spelargruppen och sin supporterskara, att man har den här gemensamma musiken som man liksom firar tillsammans med. Vi såg det också när svenska landslaget klarade den här helt oväntade ändå playoff-bragden att ta sig till mästerskapet trots att de ju har varit usla i ett par år. Då var det ju också med svenska spelare som rusar fram till klacken och med megafon börjar sjunga den här kanna på, den här uttjatade men nu återupplivade ramsan som alla svenska supportrar sjunger. Kanna på, och det gör ju laget tillsammans med dem då har man det där gemensamt, det finns beröringspunkter.
Men på din lista, din topp tre här, är det inget svenskt?
Nej, det är bosniskt. I am from Bosnia, take me to America. Underbart.
Men du har några andra saker som jag skulle vilja bolla med dig nu här inför VM som jag har tänkt på faktiskt. Och det har ju varit en hel del prat och diskussion kring Norge som har gått in i den här vikingaestetiken. Jag vet inte om du har sett bilder på det.
Jo.
Med päls och vapen. Det är deras lagbild. Då poserar de där som vikingar. Och deras lagtröjor har typon som är inspirerad av runskrift. Varför gör de så?
Jag önskar att jag kunde svara på det. Jag tycker att det känns otroligt uttjatat att nyttja den här estetiken. Men alltså den är ju så stor VM-hypen och glädjen i Norge.
Ja.
De är ju nästan aldrig med. Och nu har de tagit sitt VM och är dessutom ett riktigt bra lag. Så att det är, man får bara unna dem att känna den här stunden av total eufori och liksom använda varenda uttjatad så här, fördomsprofilering utav normen som finns från historien och nutiden. Låt dem köra, men det var snyggt gjort också, absolut. Men ja, det kanske inte är min favorit.
Nej, många låtar i Norge också. Jag har lyssnat igenom lite. Det finns väldigt många VM-låtar där. Men, och en annan sak som slog oss efter vi hade pratat med Erik Niva, det var att Tommy Svensson, som var förbundskapten 1994, han var då alltså 2 år yngre än vad Graham Potter är nu.
Jag såg också det. Ja. Ja, det är lite som Alfons Såbergs pappa och Melker från Saltkråkan och dåtidens medelålders män.
Ja, vi blev förvirrade när vi såg det. Vi var tvungna att dubbelkolla.
Alla de här påminner också om varandra. Tommy Svensson, Melker i Saltkråkan och Alfons Åbergs pappa.
Finns en viss koppling där. Mm. Susanne Andrén från Radiosporten och podden Uppsnackat. Tack för att du kom hit, var med i P1 Kultur. Du kommer bevaka VM från hemmaplan och ett nytt avsnitt av din podd sänds varje morgon under hela gruppspelet i P3 och P4.
Live till och med.
Hur kommer det gå för Sverige?
16 del, sen är det kört, va?
Tack så mycket, Susanna Andrén. För inför VM-premiären nu så duggar det ju tätt med nyheter hela tiden. Och en hel del handlar om den geopolitiska härdsmältan som omger världsmästerskapet. Om domare som har förhörts av gränspolisen i USA, om spelare som har svårt att komma in i landet samtidigt som USA bombar i Iran. Och det är många miljarders miljoner som står på spel under den här perioden. Och i det senaste avsnittet av Ekonomiekot Extra så uttalar sig Martin Karlsson Wall om skillnaden mellan sportkulturen i USA och i Europa. Han är professor och chef för ett sportforskningscenter på Handelshögskolan i Stockholm. Och jag tycker vi lyssnar på ett utdrag ur Ekonomiekot.
I USA så är kopplingen mellan idrott och underhållning väldigt mycket tydligare. Man konsumerar idrott, vilket innebär att det finns vissa proffslag som även i ett derby kan erbjuda publiken att om man kommer med en tröja från ena laget så kan man få en helt ny tröja av det andra laget. Och den typen av, så att säga, konsumtion som kan liknas vid att man byter klädmärke eller bilmärke, den finns ju absolut inte i Europa.
Hur tror du att det här kommer märkas då under VM?
Allt runt omkring är ju mycket mer av en show. Ibland när jag jämför och undervisar så brukar jag prata om Europa, där är idrott religion, och i USA är det ju mycket mer av en festival eller nästan lite grann som en melodifestival så.
Hela intervjun med Martin Karlsson Wall från Ekonomiekot Extra om fotbolls-VM finns i appen Sveriges Radio. Och vi är ju trots allt ett kulturprogram och vi står på tröskeln till den största kulturföreteelsen på jorden, som Erik Niva formulerade det tidigare i programmet. Men alla håller kanske inte med. Hur flyr man VM om man inte är intresserad? Emma Engström, hej.
Hallå.
Vår reporter i Göteborg. Jag vet att du var på fotboll igår, Sverige-Italien. Mm. Men du har fått i uppdrag att gå vidare med den här frågan, hur man flyr VM om man inte är intresserad.
Ja, jag fick ett litet sådär halvlöst uppdrag att kolla om framförallt vad man skulle göra för kulturgrejer. Så då tänkte jag, vilka är bättre att fråga än några som faktiskt jobbar med kultur, typ. Och så vill jag ju också förstås höra, är det verkligen sant att fotboll är kultur? Så jag frågade några stycken, bland annat var på stadsbiblioteket och så var jag på en biograf
I Göteborg. Och den första som du intervjuar faktiskt om den här frågan, det är Horace Engdahl, författare. Och han sitter ju även i Svenska Akademin och han går till motangrepp mot Erik Niva.
Hallå, hallå. Horace Engdahl.
Ja, hej. Det var Emma Engström på Sveriges Radio här.
Ja, hej.
Är fotboll kultur?
Nej.
Alltså det beror lite på vad man menar. Det finns ju ett antropologiskt kulturbegrepp som omfattar allt som människor gör och organiserar tillsammans. Överhuvudtaget kan man fotboll för kultur. I den meningen så är det ju banalt naturligtvis. Men sen finns det ett smalare kulturbegrepp som är det vi oftast syftar på. Nämligen om man slår upp ett lexikon så kan det stå typ allt som skapas av människor för att ge högre andliga upplevelser. Särskilt om konst, litteratur, musik och så vidare. Och det kulturbegreppet är ju förtrogna med. Jag tycker inte man ska utvidga språkets termer i onödan, för då råkar språket i ordning. Fotboll är sport, och med kultur med sånt annat.
Mm. Och vad händer om man blandar ihop de där begreppen då, tycker du?
Då blir det suddigt och ointressant. Kultur är sånt vars ändamål är svårt att beskriva, men som vi ändå fäster avseende vid. Alltså det finns ett underbart citat av Jean Cocteau. Poesin är nödvändig, vi vet bara inte för vad. Det är kultur.
Just det. Och fotboll är nödvändigt.
Fotboll vet vi därför att den roar oss, den är kul att spela. Men det viktigaste är ändå att det lag man hejar på gör mål.
Om man nu absolut vill göra någonting annat under VM, det pågår ju trots allt en hel månad. Vad skulle du rekommendera då?
Ja, alltså om man vill läsa något istället för att se på VM-matcher så kan man till exempel, tycker jag, ta plats i soffan med någon av Alexandre Dumas romaner. Varför inte Drottning Margot? Den kom ut nyligen i den franska Pliad-serien för de som kan läsa franska, men den finns i en gammal trygg svensk översättning av Gunnar Örnup som är fritt tillgänglig numera digitalt på Litteraturbanken. Där kan man verkligen ha roligt.
Och vad är det med den som du tycker?
Ja, alltså den är ju för första förbaskat spännande och rafflande. Men den ger också anledning att fundera över vad vi människor utsätter oss för varandra i tecknet av våra fanatiska övertygelser och vårt maktbegär och sånt. Ja, utspelades på 1500-talet i Frankrike, men det kunde lika gärna vara nu.
Vad finns det för gemensamma nämnare mellan en riktigt bra match och en riktigt rik kulturupplevelse?
Ja, det när man skulle jämföra är väl då en riktigt bra teaterpjäs. Alltså, den bör ha en lugn upptakt, men sen bör den innehålla oväntade moment och en vändpunkt av något slag där det inte går som man trodde att det skulle göra. Och sen något slags utklingande slut som ändå gör alla nöjda.
Helst inte 1-1 då alltså?
Nej, 1-1 är hopplöst.
Ja, tack så mycket för att jag fick låna dig.
Ja. Ja, det var så lite.
Vänligen reser upp och respekterar nationalsångerna. Oj.
Men då kör vi då. Vi är på Bibblan, Stadsbiblioteket i Göteborg. Vad heter du?
Martin Holmqvist Boman. Jag är programsamordnare.
Tycker du att fotboll är kultur?
Ja, det kan man väl tycka om man har en bred uppfattning om vad kultur är. Men jag tycker ändå att det finns ju ganska mycket annan kultur som kanske är mer kultur om man säger så. Jag tycker att sport får så mycket utrymme ändå i samhället när det gäller underhållning och vad man lägger sin tid på. Om man ser hur mycket media bevakar olika kultur- och konstformer så får det ju inte lika mycket bevakning som sporten.
Ni ska visa fotboll här. Kallar det för kulturfotboll. Vad är det för någonting?
Ja, precis. Det var ju bara för några veckor sedan som politikerna här i stan bestämde att även vissa bibliotek och kulturer ska visa matcherna. Och jag kan tycka att det är ganska fint initiativ. Ja, det kan ju vara för sådana som kanske inte vill gå på en krog där det finns alkohol eller ställen som är traditionellt väldigt så sportkodade utan upplever bibliotek och kultur som en trygg och säker plats.
Om man nu tycker att fotboll absolut inte är kultur, vad ska man göra då tycker du?
Ja, jag vill alltid slå ett slag för läsningen och man kanske kan inspireras av de internationella alla lagen som är med i fotbolls-VM. Då, att man säger när Spanien spelar mot Kap Verde så kan man läsa en spansk bok eller kolla upp en författare från Kap Verde. Så att man kan inspireras av att upptäcka många nya författarskap från hela världen.
Mm. Som en bokklubb då, när man säger vem som vann efter man har läst böckerna då?
Exakt, man kan göra en sån turnering med sina vänner också och se vem som kan hitta flest författare från ett visst land. Och,
ja. Ja, bra tips.
Patrik Persson, maskinist på Biodor och Geisel. Jag har nog alltid tyckt att det är löjligt att säga att det inte är det. Ja. Jag ser det som en kultur, för jag är en del i supportervärlden, och det är definitivt en kultur. Det kan likna det vid en stamkultur, eller, men det skapas ju väldigt mycket. Det målas flaggor och det gör sånger. Så ja, det är svårt för mig att säga att man inte skulle definiera det som kultur.
Mm. Om du skulle säga en sak som du tycker att en riktigt bra storfilm har gemensamt med en riktigt bra fotbollsmatch, vad skulle du säga då?
Då kan jag dela med mig av en anekdot från när jag jobbade på Biopalatset för många år sedan, och Terminator 3 med Arnold Schwarzenegger skulle ha premiär. Det var största salongen, det var helt fullsatt, så gott som bara män. Jag såg inga tjejer i alla fall. Men när namnet Arnold Schwarzenegger tonade upp på duken där, så reste sig nästan hela salongen upp och vrålade. Yeah! Så det var lite fotbollskänsla där.
Då känner du igen dig?
Ja.
Reporter här var Emma Engström som intervjuade Horace Engdahl från Svenska Akademin, och han tipsade om att vi kan läsa Drottning Margot. Vi hörde också Martin Holmqvist Boman från Göteborgs stadsbibliotek och Patrik Persson, maskinist på biografen Roy. Så här låter det hos damastvävaren Hans Thomson. I dagens avsnitt av Hantverket ska vi besöka honom i hans verkstad. Obsessen har sommarlov och ger plats åt vår serie där vi möter människor som verkar bakom kulisserna i kulturbranschen. Och Nina Assanaj har träffat Hans Thomson, mästare i handvävning, i det gamla mejeriet i Eskerskär, strax nedanför Kinnekulle.
Jag har många vävstolar. Just nu så är det uppställd 8 stycken är det väl som står uppställda här. Och den här som jag sitter vid nu då, det är den jag använder mest. För här, den här varierar efterhand beroende på vad jag får för beställning. Nu är det ju bara tygskaft som jag vävat, som du ser här då. Mm. Då är det ju som en vanlig vävstol med trampor och skaft. Men sen kan jag ju bygga på den. Jag kan förlänga den om jag ska väva damast. Då kan jag sätta på den här dragrustningen om jag skulle få ett sånt jobb. Och jag kan sätta upp 2 bomar om jag ska väva ett tyg som har 2 olikvävande varpar. Då kan jag sätta upp en bom till. Så att den här vävstolen kan jag variera efterhand vad jag ska väva.
Allt började i barndomshemmet i Hemse på Gotland. Flera i familjen kunde väva, och Hans Thomson fick sin första vävstol redan på mellanstadiet. Som tonåring gick han en vävkurs och blev helt besatt. Det var något med det matematiska momentet i vävning som fascinerade honom, och så själva materialen förstås. Mest förtrollande var den enfärgade linnedamasten, där mönstret uppstår genom kontrasten mellan blanka och matta ytor, mellan varpeffekt och inslagseffekt.
Mm. Då får du visa.
Ja, så nu, det här är ju lite enklare teknik då än damasten. Så här har jag bara 2 trampor och slår jag till och så kastar jag skytten.
Själva grunden för vävning är hur varptrådar och inslagstrådar korsar varandra. Den allra enklaste bindningen heter tuskaft. Då går varannan tråd upp och varannan ner, ungefär som när man flätar en korg. De 3 grundbindningarna är alltså tuskaft, kypert och satäng. Det gäller att lyssna noga när Hans Thomson berättar om sitt hantverk. För vävkonsten har nästan som ett eget språk. Det gamla mejeriet där han har sin verkstad är fullt av garnprover och gåvor från vindar och källare.
Det är ju så här att det har ju förekommit vävning hur mycket som helst förr i tiden. Så därför så är det ju jättemånga som har material förstås, och sen blir det ju alltid lite till övers som man har liggande. Så jag har ju fått öva ta väldigt mycket. Det kommer besökare hit till exempel och grannar och sådär. Så vet de att jag vevar. Ja, men då kanske, vill du ha lite, jag har lite överblivet garn. Ja, tack, säger jag. Och så samlar jag på mig. Så att här finns det en hel del. Och jag fick lite, senast igår fick jag lite lingarn av någon som hade gammalt liggande. Så att vi får se. Det som är det tråkiga är att när man får någon beställning, då är det ju aldrig att det liksom finns så mycket av det jag redan har. Så att jag kan använda det här, utan då måste jag köpa i alla fall.
Kuverten med lingarn och spolarna med diverse andra trådar hade definitivt inte räckt till Hans Thompsons magnum opus. Kungens linnedukar för festliga tillfällen. En present från riksdag och regering till Carl den 16 Gustav när han suttit 20 år på tronen 1993. 5 år på heltid ägnade Hans Thompson åt detta drömjobb i linnedamast. 10 cm om dagen blev till slut 64 meter tyg på 3 meters bredd. Och det räckte till 7 stycken ljusmönstrade 8 meters dukar och 2 stycken 4 meters. Med kungaparets spegelmonogram och stora strödda stjärnor omgivna av en vågrörelse i borden och allt i finaste linnedamast.
Det är ju det som också är att om du har en duk som ligger på ett bord och så går du runt bordet så skiftar det ju. Så att om det står, ljuset kommer från ett håll så ser du den ena ytan som matt och den andra som blank. Och sen kanske tvärtom om du går runt bordet. Så det är väldigt effektfullt.
Vad tror du det är med damast som fascinerar dig?
När jag började, då var det ju att man kunde göra figurer. Jag var ju tidigt när jag hade gått min allra första utbildning som var en terminskurs i Visby. Så var jag hos en man som i Hemse där jag växte upp. Och han vävde damast. Inte så här tunna kvaliteter, men det var ju ändå så att man kunde göra figurer. Det var nog det som fascinerade mig från början. Var det en vanlig vävstol så blir det ju bara rutigt och randigt. Men just med damasten, när du har den här extra utrustningen, så kan du göra figurer, blommor och fjärilar och vad jag nu gjorde det allra första där. Men nu är det mycket också linet. Linnet har jag ju, tycker jag är så fantastiskt material. Och jag blir lika förvånad varje gång, fast jag har jobbat med det så länge och vävar en duk och tvättar den och manglar den, så blir den ju liksom, den blir ju förändrad efter tvätt och mangling. Och det fascinerar mig fortfarande väldigt mycket. För då blir det ju liksom det här släte, svale, blanke linne damasten som jag älskar.
I Hans Thompsons verkstad i det gamla mejeriet i Eskekär står just nu 8 vävstolar uppmonterade. Allra mest unika är kanske hans 2 så kallade jacquard-vävstolar som han just nu arbetar med att renovera. Jacquard-vävstolen patenterades 1805 och brukar räknas som den första datamaskinen. För de komplicerade mönstren i till exempel damasten styrs av unika hålkort som löper i långa banor högt uppe i maskinen. Till de stora mysterierna hör hur kopplingen mellan just damastvävning och den här unika typen av historisk vävstol egentligen ser ut.
Alltså det här kan vi tvista om. Många, man kan definiera det på olika sätt. Men jag brukar säga att damast är tekniken. Och det är ju det här att det bygger på varp och inslagseffekt som alternerar. Och att det då ska vara lite mer monstrat. Som dräll, då är det rutigt och randigt. Men damast så kan det bli figurer och blommor och sånt. Och jacquard, det är en utrustning som man använder för att väva damast. Men jacquarden kan du använda och väva allting annat också. Så det hänger egentligen inte ihop. Man använder jacquarden för att väva damast. Det är min definition på det hela.
Men vad i ditt hantverk sitter i händerna så att säga? Hur använder du din skicklighet och hur syns det i de dukar och servetter och annat som växer fram?
Ja, vad ska man kunna förklara det? Det är ju någonting, jag tror ju att vi är olika, att vi alla får olika förmågor. Alltså en del är skickliga fotbollsspelare och någon annan är duktig på att spela och har fått den gåvan. Och jag har fått den här med vävningen, så det är någonting som jag har fått med mig. Och det är att jag har någon känsla för materialet och linnet, att liksom slå till lagom och få trådarna att hålla. Och, ja, det är svårt att förklara, känner jag, vad det skulle vara specifikt.
Det var Nina Assanoy som träffat damastvävaren Hans Thomson i vår serie Hantverket. Fler avsnitt hittar du i appen Sveriges Radio. Producent för P1 Kultur Henrik Arvidsson, ljudtekniker Olle Sjöström. Jag heter Lisa Bergström och idag har vi pratat med Erik Niva om fotbollen som kulturfenomen och med Horace Engdahl som menar att fotboll inte är kultur, det är sport. Imorgon invigs världsmästerskapet i fotboll i Mexiko och min favorit ur den svenska skörden av VM-låtar, det är den här, Brandsta City Släckers All In för Sverige.
Sommaren i år ska bli het och känner att något är på gång. Vi svettas i soffan när göken gör mål och stan exploderar i vrål. Och plötsligt står vi här igen och tillsammans blir vi.